En podcast från Aftonbladet Ledare.
Syndrom för äldre professorer, att de blir allt mer radikala när de, liksom, de håller på att glömmas bort, och då måste du bli helt enkelt allt mer radikal. Ja. Och så är det ju för GP nu.
Och det är klart man kan säga att det sorterar under yttrandefriheten att säga att det är trevligt att ha en familj.
Kommer det här kunna bli ett tillräckligt stort bråk för att spräcka samarbetet?
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till studion, Anders Lindberg och Fredrik Kopsch, som är chefsekonom på Timbro.
Inte jag.
Nej, båda är det. Nej, Anders är politisk chefredaktör på Aftonbladet och jag heter Susanna Kierkegaard. Fredrik, det står i DN idag att du inte är höger. Betyder det att du är vänster?
Nej, det gör du nog inte. Alltså det är länge sedan jag slutade kalla mig höger. Faktiskt, jag har sagt det i någon annan intervju också.
Men DN är alltid lite efter med nyheter.
Ja, precis. Jag blir förvånad att de tog det som rubriken. Det, problemet för mig är ju att jag har alltid varit höger i ekonomisk politik. Jag vill sänka skatterna väldigt mycket mer än vad ni vill, och jag vill privatisera i princip allting som drivs av det offentliga. Men under kulturkriget så har liksom kulturkrigsfrågan och framförallt migrationspolitik färgat av sig på höger-vänsterskalan, och där kände inte jag igen mig. Alltså när jag blev politiskt engagerad och intresserad mig för politik för 20 år sedan, då var ju svensk höger var ju där jag är nu. Jag har inte flyttat på mig. Det är bara det att hela svenska högern har gjort det.
Vad ska du rösta på då?
Det vet jag inte, men kanske inte alls. Har jag övervägt.
Anders, du har nu 30 sekunder på dig att övertyga Fredrik och rösta på sossarna. Kör!
Va?
Kör, det har gått 3 sekunder.
Det är omöjligt,
det finns inga argument.
Försök. Det går inte.
Försök.
Ja, ta bort rutavdraget. Vill du inte det? Känns det inte?
Jo, det vill jag faktiskt.
Men vadå? Alltså, jag kommer inte kunna övertyga honom om att rösta på sossarna. Alltså, jag kan förstå den känslan att liksom, man själv står på en punkt och sen har alla andra flyttat på sig. Så jag känner igen.
Ja, men i migrationspolitiken så är väl du lika alienerad i Socialdemokraterna, ja, som jag är i svensk höger.
Nej, men ungefär. Alltså, och det är ju klart att, jag fattar ju den positionen. Men om man tittar på så här mätningar som finns, då är ju just den här gallhögen, liksom den frihetliga högen, den har ju krympt ihop till ingenting. Ja. 3% var gallhögen. och det är klart att det är ju ett nytt landskap.
Ja, naturligtvis.
Är väldigt konstigt. Gallvänstern är väl lite större, tror jag. Så
att, ja, men mindre än tandvänstern.
Ja, jo, jag vet.
Det är tråkigt. Vi sitter här i våran lilla bunker i Aftonbladets poddstudio.
Fast jag tror en sak när jag tänkte på det här med, alltså jag skulle ju aldrig sluta kalla mig vänster bara för att Socialdemokraterna har ballat ur i migrationspolitiken.
Nej, men det
skulle inte hända för mig
där,
så att säga.
Där är det ju inte, att nu är det ju det en vänsteråsikt. Att, alltså min åsikt i migrationspolitik är ju en vänsteråsikt.
Som inte vänstern har,
men om,
vilket är ju tråkigt.
Nej, det är möjligt. Nej, det är ju tråkigt.
Är du mer gall, om man säger så, än du är höger på höger-vänsterskalan? Så nej, du skulle kunna bli gallvänster?
Jag är ju extrem i båda de avseendena, skulle jag säga.
Du är bara extremist.
Jag är extremist, helt enkelt.
Du är väldigt ensam extremist.
Nej, men alltså problemet för mig med höger, med begreppet höger, det är att det förutsätter, jag tycker du skulle nästan säga att det är mer så att man förutsätter en ståndpunkt i migrationsfrågor än i ekonomisk politik. Och den ståndpunkten i migrationsfrågor är ju den diametrala motsatsen till vilken ståndpunkt jag har, så då blir det svårt att säga det. Då får jag ju hela tiden lägga till.
Men när det är så få som är gallhöger, alltså, hur ska du öka liksom mängden gallhöger som ska hålla med dig? Eller har det skeppet seglat? Liksom?
Vad är planen?
Nej, men jag får väl bara fortsätta synas lite här och var, och sen om folk tycker om mig tillräckligt mycket så kanske de känner att jag vill vara som den där killen. Odlar mustasch.
Vad tycker din chef om att du är ute och vevar så mycket?
Jo, men vi har ett fritt, alltså vi har väldigt högt i tak på
Timbro. Ni får vara vänster. På Timbro.
Ja, men för det är inte vänster. Det skulle jag inte kalla mig.
I migrationsfrågor.
Ja, men jag tycker ju att det är fel. Alltså jag tycker ju att det är inte en korrekt kodning av det där. Det men där kan vi spilla ändå, liksom, över hela gränsen.
Man kan ändå tänka sig att det blir lite konflikt när resten på Timbro skriver program med Oikos och sådär. Eller?
Ja, men det blir inte så mycket konflikt för det, även om vi inte skulle hålla med varandra i enskilda sakfrågor.
Var du med och skrev programmet med Oikos?
Nej, det var inte. Det var en av mina kollegor.
Tyckte du att det var bra?
Det var, alltså programmet innehåller många bra saker, tycker jag.
Men också många dåliga?
Jag skulle inte säga att det är någonting som jag tycker är så drastiskt dåligt i programmet.
Ta bort rösträtten för folk med utländsk bakgrund i kommuner och regioner, står till exempel.
Ja, det finns med som en punkt. Så jag håller inte med om allt, alltså jag har inte skrivit rapporten. Så det borde
just ta bort rösträtten för folk, känns som att ändå det är inte så frihetligt.
Ja, men det är också en diskussion som förs lite här var. Men absolut.
Det var inte bra.
Ta bort det. Jag skulle inte.
Du hade svårt att såga Timbro där. Det var intressant.
Ja, jag recenserar ju inte mina.
Hade en gräns.
Ibland håller vi inte med.
Men de
med
har inte kollektivavtal på Timbro, Anders. Ja, han kan få sparken när som helst. Du får tänka på det.
Kanske inte exakt det som står i kollektivavtal, men okej.
På tal om både migrationspolitik och att kunna få sparken när som helst, så har regeringen presenterat sin tredje del i bidragsreformen, som är att man måste bo i Sverige i 5 år för att ta del av socialförsäkringen, och det här ska gälla från och med 2027. Till exempel då barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd och sjukersättning. Sen finns det lite extra regler, så att om man har ett jobb så kan man få ett snabbspår så det går lite snabbare. Ludvig Aspling, som är migrationspolitisk talesperson för SD, har sagt att man vill skicka en signal till de som söker asyl att om man bara vill ha bidrag så ska man välja ett annat land. Och han tänker särskilt på stora familjer med 4-5 barn. Är det här bra eller dåligt, Fredrik?
Jag tycker det är bra. Och jag tror ju inte på Ludvig Asplings analys, utan jag tror att så här, om vi går tillbaka till 2015 och den stora migrationsvåg som vi hade då, det kom 163 000 människor och sökte asyl. En av de saker som folk blev oroliga för var ju att det här kommer belasta våra välfärdssystem alldeles för mycket. Den oron försvinner ju rimligtvis med det här, och därmed försvinner ett av de argumenten mot att vi ska ha stängda gränser. Jag ser det här som en möjlighet att öppna upp arbetskraftsinvandring framöver.
Tror du att det kommer bli så att gränser försvinner?
Nej, det tror jag. Nej, att gränser försvinner kommer ju inte att hända.
Men välfärdsstaten kanske försvinner.
Det tror jag inte heller. Men jag tror att det här är, alltså, det tar bort ett hinder för att öppna upp Sverige för arbetskraftsinvandring.
Anders, vad säger du om det? Buss på, attack!
Nej, men jag tror inte att det är det argumentet som du framför nu som är argumentet här. Men,
jag tror inte jag heller.
Nej, utan här handlar det ju om en slags idé om att man ska göra Sverige så förjävligt, så otrevligt, så ogästvänligt som möjligt för att hindra det som man kallar då för pull-effekter, att man ska dra till sig människor med utländsk bakgrund i Sverige. Och det här har ju liksom som orsak då att man vill göra det så vidrigt som möjligt för folk som har varit här i ganska många år nu, handlar det här ju om. Och det kommer ju få massa konsekvenser på välfärdssystemen, därför att det innebär ju att de inte längre är generella. Det kommer att finnas liksom A-invånare och B-invånare, där B-invånarna inte får välfärden, där de kommer att tvingas söka jobb långt under arbetsmarknadens villkor. Det kommer att öka skuggsamhället. Det är alltså människor som har rätt att vara här, men som då inte kommer att kunna försörja sig. Så att det är ju ett sätt. Dels är det ett angrepp på de här människorna, dels så kommer det att skapa en extrem låglöne arbetsmarknad som det här driver fram.
Ska jag skjuta in där att Daniel Svedin, som är politisk redaktör på Arbetet, skrev en text om det här. Den skrev att arbetsgivare kommer använda sig av den här gruppen för att pressa ner villkor och löner för andra anställda, för att den här reformen skapar ju då incitament. Men de incitament han tror att det kommer skapa är att ta första bästa jobb när villkoren är usla, tacka ja till obekväma scheman och evighetslånga arbetsdagar, incitament att inte bråka med chefen, incitament att gå till jobbet sjuk, strunta och vabba, alltid tacka ja till övertid. Vad tror du om det, Fredrik?
Ja, alltså det finns säkert en hel del sådana effekter som driver på incitamenten att skaffa jobb. För här behövde man ha, det fanns två olika spår, va? Det ena var, efter 6 månader kan man kvalificera sig om man tjänar över 40 000. 40 000. Den lär ju vara ut ur den där kalkylen. Liksom. Sen var det över 21 000 kronor i 2 år som du behöver tjäna för att kvalificera dig. Ja, absolut. Det kan omöjligen, det finns inga perfekta system. Det är klart att det här kommer och kanske kan drabba någon i den bemärkelsen. Precis som vår tidigare liberala arbetskraftsinvandring kunde leda till.
Man behöver ha haft 20 850 kronor i 12 månader de senaste 24 månaderna.
Ja, just det.
Men man kan säga att det här är snabbspår därför att det inte är det normala. Det normala är att man kommer att trycka ner de här familjerna i fattigdom. Och det som händer när man trycker ner människor i fattigdom, det är att man blir desperat. Man kommer att söka jobb och man kommer att försöka söka försörjning på andra sätt. Och det är så att säga, det tror jag är väldigt skadligt. Men sen är det också så att det här har ju, dels som Daniel Svedin säger här, att det kommer att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden. Så det hotar ju liksom hela arbetsmarknaden. Men sen också rent för de här personerna så kommer det ju vara en social misär. Och många av de här är ju barn. Mm. Så att när man tittar på liksom att växa upp under de här omständigheterna som ju många då kommer att behöva göra, det kommer ju vara ett mycket sämre liv än det man har idag. Mm. Och just att man skjuter in sig på sånt som barnbidrag och sånt, det gör det ju ganska tydligt att det är det som det här handlar om. Så att jag skulle säga att det här är ett grundskott mot idén om generell välfärd. och det ska man nog inte liksom himla med, att om välfärden inte är för alla, då är det inte längre generell välfärd. Och då kan du kvalificera andra saker. Så att du kan börja kvalificera betydligt fler saker än det här. Så att jag tror det här är jättefarligt, det här förslaget.
Ja, men den har ju inte varit generell i bemärkelsen att alla får den. Du behöver ju ha rätt att vistas i landet för att få ta del av välfärden.
De här har ju rätt att vistas i landet.
Ja, absolut. Jo, det kommer de ju ha.
Så att det här är A och B. Alltså det här är inte illegala människor. Det är inte folk, det handlar inte om så här sjukvård för personer som inte har rätt att stanna här. Utan det handlar om människor som har rätt att stanna här, som man aktivt trycker ner levnadsstandarden för. Och trycker ner den i fattigdom. För de här har ju inte den typen av inkomster så att de är något annat än utfattiga, va?
Men Fredrik, tycker man, alltså när du pratar om det och tycker att det är bra för att man då skulle kunna öppna gränserna typ, det lär ju inte hända i verkligheten så att säga. Kan du inte se då Anders poäng med att om man tittar på helheten och hur politiken ser ut nu så kommer det få konsekvensen fattigdom bara?
Ja, nej, men jag tror inte att det kommer öppna gränserna helt. Det har jag väldigt svårt att se att någon någonsin skulle vilja. Men att det skulle öka acceptansen för att vi tar emot fler människor från andra länder, det tror jag absolut.
Tror du det verkligen?
Ja, det tror jag på längre sikt. Alltså för en av de sakerna som folk var oroliga för var att det belastar våra system alldeles för mycket. Om du tar bort det ur kalkylen, ja, då kommer fler att komma hit. Och jag köper att det hade varit bättre att komma till Sverige 2026 när du får rätt till de här bidragen än vad det är 2027. Men om det är så att det ökar acceptansen för att fler får komma hit, då är det ju fler som får komma och bo här istället för att bo på någon annan plats som är ännu mer misär än att leva i Sverige utan barnbidrag.
Fast jag tror det är ganska fiktivt, för att det här är ju en del i en allmän förändring av politiken. Man ska ändra permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga, man ska göra det möjligt att dra in medborgarskap, man har de här tonårsutvisningarna nu när man har tagit bort i princip alla ventiler för alltså humanitära skäl, ömmande skäl och så. Så att det här handlar ju om liksom, ett, släpp inte en jävel över bron, och två, skicka ut dem som är här, och tre, skräm bort alla som eventuellt ska kunna komma hit. Mm. Och det här är ju då, sorterar ju under nummer tre, nämligen det att man brukar prata om pushfaktorer och pullfaktorer. Pushfaktorer är ju att folk flyr från Syrien för att de blir dödade i Syrien. Mm. En pullfaktor är att de kommer till Sverige därför att vi har villkor som gör att de vill komma hit. Mm. Vad man gör, och det här är ju så SD-mytologi, de tror man kommer, man flyr från Syrien, man flyr liksom från IS.
För att man vill ha bidrag.
För att man vill ha barnbidrag i Sverige. Det är en kokad världsbild. Men det här gör, det är att det tar bort den här pullfaktor-retoriken som SD har haft. Då är frågan så här, kom människor hit för att det fanns barnbidrag här? Jag tror inte det. Jag tror människor kom hit för att de kunde få en fristad här. Därför att IS var inte så trevliga. Och det är liksom, det är på något sätt, så det bygger liksom på mytologi att man gör det här. Men det får fruktansvärda sociala konsekvenser.
Ja, alltså, vi hade sannolikt massa olika pullfaktorer i det här landet som gjorde att folk valde komma hit framför andra länder. Vi gav ut permanent uppehållstillstånd till exempel som en sån sak. Då vet du att du får vara kvar för alltid, eller man trodde det innan i alla fall. Så det tror jag, men alltså, så som jag ser det så finns det finns ändå en, jag köper att politiken nu från rätt många partier är inriktad på att det ska inte komma hit fler människor och vi ska gärna slänga ut ganska många av dem som finns här. Men det är inte otänkbart att även det liksom någon gång i framtiden. Vi kommer inte alltid vara inne i det här, det är ju osannolikt.
Du är optimist.
Fast jag skulle säga att det finns en faktor här, och det är liksom den här argumentationen som jag hör när jag hör liksom Tidöpartierna. Och det är ju att man har ju väckt den här frågan. Jag menar, det är ju många barn till exempel. Normalt sett i Sverige så har vi ett barnperspektiv. Vi är liksom Astrid Lindgrens land. Så. Vi har en barnkonvention som är svensk lag som man skiter fullständigt i när det kommer till den här, när det kommer till invandrare uppenbarligen. Tittar man på liksom summan av den här politiken, då leder ju den till att alla de här barnen kommer ju att växa upp under de här omständigheterna. Även om politiken läggs fram om i framtiden, så drabbar det här några, väldigt många människor. Och då får man det här, vi måste knäcka några ägg för att göra omelett-argumentationen. Att liksom, vi offrar de här människorna för att vi vill liksom göra en poäng så att inte det kommer fler människor från någon annanstans och sådär. Och jag tycker det är cyniskt, jag tycker det är fel. Och jag tror att den här reformen, den är så att säga, jag tycker lite med det här med att man tog bort ventilerna med ömmande skäl och så, det märker vi nu med tonårsutvisningarna. De tog ju själva verket bort för ganska länge sedan. Mm. Nu får vi de här reformerna, effekten av det här, det kommer vi att få framåt 2027, då, 2028, 2029. De kommer att bli ganska brutala. Vi ser inte de effekterna, utan det blir som att det är teoretiskt. Liksom. Men jag tror vi ska tänka på de här tonårsutvisningarna, att det är så det blir när man inför den här typen av politik. Och det här kommer bli ettervärre med folk som redan är här.
Mm. Alltså jag är den första jag känner att det förmodligen är förknippat med problem att göra det här. Men jag tror också, för mig så väger liksom uppsidan tyngre än det. Och det där får man väl utvärdera i framtiden. Jag kanske får fel, du får rätt.
Eller och då tvärtom. Har några människors liv förstörts på vägen.
Ja, förstörts har de har ju fortfarande fått komma till Sverige från en krigszon, så att det har blivit förbättrats oavsett.
Eller någonstans ifrån.
Ja.
Ja.
Men jag tror ju att den här liksom politiken, den kommer naturligtvis fortsätta, för att det, nu har jag noterat att Liberalerna har gått ut och sagt att oh nej, permanenta uppehållstillstånd, det var heligt. Nu är det väldigt många saker som ligger liksom längs vägkanten som har varit röda linjer för Liberalerna, så jag litar liksom inte på det här. Men en funktion som Liberalerna skulle kunna ha som parti i det här gänget, det är ju att man skulle kunna ha stoppat den här typen av saker längs vägen. Det har man inte gjort. Så att liksom det finns ingenting, den liberala vakthunden så att säga, det finns ingenting kvar av den. Och jag tycker den här presskonferensen idag, eller går, eller när den var, går morgon, alltså den visar så otroligt tydligt att man liksom skiter i konsekvenserna av politiken.
Vi ska hoppa över till det i princip. Liberalerna vill inte återkalla permanenta uppehållstillstånd, och det har skapat ganska mycket stök och bråk inom Tidösamarbetet, eftersom att det är en hjärtefråga för SD att få omvandla permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. Men även de andra regeringspartierna är lite tveksamma till detta. I Tidöavtalet står att frågan ska utredas, och då tycker Liberalerna att ja, men nu har vi ju gjort det, så då kan vi vara klara, medans SD tycker att vi har skrivit in det i finansplanen, alltså en del av budgeten, och då är det bindande. Vad tror ni, kommer det här kunna bli ett tillräckligt stort bråk för att spräcka samarbetet, eller är det bara önsketänkande?
Jimmy Åkesson har väl redan backat och sagt att man kan skjuta det här till efter valet och göra en valfråga av det, så det tror jag inte att det kommer att göra. Sen är jag är ju lite besviken över att man överhuvudtaget gick med på utredare. För mig så är det att det bara, det borde, för liberaler åtminstone, så borde det sitta som en ryggmärgsreflex. Det här är alldeles för mycket makt att ge till staten. Staten kan inte bara riva upp beslut som man har fattat hur som helst. Det är ju som att vi skulle säga att byggloven är uppe för förhandling igen. Liksom. Hela Stockholms innerstad, det borde kanske egentligen vara högre. Det får inte ha de här gamla sekelskifteshusen. Det funkar inte. Det skulle vara exakt samma premiss. Man kan inte, staten kan inte ge, eller det offentliga kan inte ge ett gynnande beslut till någon och sen bara komma och ändra sig för att få en ny regering. Och det tycker jag borde ha suttit mer som en ryggmärgsreflex. För att bara utreda frågan har ju naturligtvis skapat en enorm oro. Det är 185 000 människor som det här berör. När de får läsa i tidningen att nu vill regeringen kanske kasta ut mig ur landet, trots att jag har bott här i 20 år och känt mig trygg i att jag får bo här i 20 år. Folk mår ju illa.
Anders, vad säger du? Tror du att det kommer bli ett större bråk?
Jag tror det kommer bli ett större bråk. Jag tror både SD och L vill att det ska bli ett större bråk. Men tittar man i sak på det, då kan man ju säga att om man vill läsa en remissvar från någon, så kan man läsa justitiekanslerns remissvar. Och då är just den här frågan, för det är nästan ännu värre än vad du sa. Nämligen, alltså, tänk att du har ansökt om ett bygglov, så har du byggt ett hus i din kommun. Och så kommer en ny majoritet och sen ändrar de detaljplanen. Och så river de upp ditt bygglov och så säger de att du måste riva huset. Du har ju inget bygglov, det är klart du måste riva huset. Eller något annat tillstånd som du har fått. Det är exakt vad man gör. Det här är människor som har fått permanenta uppehållstillstånd enligt de reglerna som gällde då. Och enligt normala västerländska rättsprinciper så kan man inte i efterhand ändra, ha retroaktiv lagstiftning och ändra den typen av saker. Det strider liksom mot fundamenta i den västerländska rättsordningen. Sen kan man diskutera detaljer fram och tillbaka, men den här själva idén att du kan ge någonting till en person och sen kan du ändra åsikt om det och därför dra in det.
Okej, men det strider ni båda tycker att det är dåligt uppenbarligen, men du tror att det kommer bli ett stort bråk?
Jag tror det kommer bli ett bråk. Därför att det är uppenbarligen så när jag tittar på de här filurerna att SD tjänar på att det blir ett bråk. Därför att folk inte fattar hur fruktansvärt dumt det här förslaget är. Utan de tycker bara att det här drabbar invandrare, så då är det bra, tycker vissa människor. Men tänker de på sig själva? Skulle de själva vilja att staten drar in saker de har fått beviljade? Bara för att man känner för att man ändrar det i efterhand. Och det är klart att den typen av... Det finns mängder av saker som staten skulle kunna ändra teoretiskt i efterhand som du har fått. Vill man att staten ska ha den möjligheten eller inte? För det är den principen som det handlar om. Sen har du Liberalerna. De tycker det här är skitkul, för de får synas. Och för första gången får de synas i något de faktiskt tycker.
Så en liberal fråga.
En liberal fråga faktiskt. Mm. Så jag tror att det kommer bli mer bråk. Jag tror att det kommer vara en del teater. Därför att jag tror nämligen att Liberalerna kommer att backa efter ett val. Skulle de bli omvalda så kommer det här att genomföras. Det här är vad SD vill genomföra. Tittar vi de senaste 3 åren, det SD har velat genomföra, det har genomförts.
Tror du också det, Fredrik?
Ja, jag är inte alls säker. Jag hoppas ju, jag hoppas
på att Liberalerna får egen majoritet.
Det. Men det är ju klart att ja, men det är lätt att dra slutsatsen att de startar det här bråket ett halvår innan ett val och inte 4 veckor efter ett val. Då gick de ju med på utredare istället. Så alltså, jag skulle inte ta gift på att de inte böjer sig i den här frågan. Det skulle jag inte göra.
Sen kan man ju också ställa en annan fråga kring alltihopa detta. Det är ganska mycket dumheter som skulle kunna följa i spåren av en sån här sak. Alltså saker du skulle kunna ändra i efterhand som du har beviljat i olika sammanhang. Så att jag menar, det kan ju också vara så att det blir ett sluttande plan. Att
det är väl det enda liksom du har sagt hittills om denna.
Nej, den är i sig också att den är en katastrof. Ja. Men att du skulle kunna tänka dig liksom en förlängning på helt andra områden. Du skulle kunna tänka dig politiska motståndare som vill göra en helt annan typ av regler som man vill ändra i efterhand. Jag kan tänka mig ganska många avtal som staten har ingått som staten skulle kunna riva upp i efterhand och sådär med alla möjliga aktörer. Mm. Så att du öppnar ju också för en vänster eller miljöpartister som vill göra saker av miljöskäl och riva upp en massa roliga tillstånd du skulle kunna ändra på. Varför inte? Kan du ha retroaktiv lagstiftning på ett område så kan du ha det på ett annat.
Ja, man har ju pratat om de här liksom kärnkraftsinvesteringarna till exempel. För där har det ju varit viktigt att man ska ingå avtal som blir väldigt dyra och dras ur. Mm. Nej, vi ändrar lagstiftningen. Det är gratis att dra oss ur nu. Tack så mycket.
Nej, men jag menar så här, alltså, idén, hela fundamenta i rättsordningen är ju att lagt kort ligger. Om det inte gäller, jag menar, börjar du pilla på principerna? Det är klart att det finns många principer som folk vill pilla på.
Ja, och man får ju naturligtvis tycka vad man vill om det faktum att vi har delat ut permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bra, jag tror att det är bra för integrationen. Och jag förstår att människor inte tycker att det är värt liksom, att dela ut dem av helt andra skäl. Men då får man ju se framåt och tänka att i framtiden ska vi inte dela ut permanenta uppehållstillstånd, om man nu får bestämma det. Men man kan inte bara riva upp allting som har funnits innan.
Man skulle ju kunna till exempel titta på strandskyddet. Strandskyddet är ju väldigt viktigt. Vi kanske kan riva alla såna här bastuar som folk har byggt. Sådär. Många av dem har ju fått tillstånd till det, men ärligt talat, strandskyddet är väldigt viktigt. Så vi ändrar alla regler tvångsmässigt, alla detaljplaner.
Är inte Miljöpartierna några idéer nu
inför förhandlingarna med sossarna? Det är helt omöjligt juridiskt. Ja. Men liksom, någonting måste gälla och liksom att lagt kort ligger måste gälla. Liksom. Man kan inte bara pilla på det. Det jag sa nu är helt omöjligt. Jag tror inte det själv. Jag lovar.
Jag förstår. Man kan inte bara pilla på det. Vackert uttryckt, riktiga ordkonstnär Anders Lindberg. Vi hoppar vidare till nästa ämne. En man lämnade en korg med äpplen med Hitler målad på utanför Johan Forsells hus och en docka med avhugget huvud och låtsaskniv utanför Benjamin Dosas lägenhet. Nu är han åtalad för olaga hot. Leif G.W. Persson säger att han är oreserverat på gärningspersonens sida och att det inte händer ofta. Han säger att i alla fall äpplena borde gå under yttrandefriheten och att han kan tänka sig att betala mannens rättegångskostnader. Ska man inte få lämna äpplen utanför en politikers hus, Anders?
Nej. Alltså sen var det inte bara äpplen. Det är ju den beskrivningen som de har haft i TV4 och så, det är ju jättekonstig. Alltså de lämnar ju en docka med en låtsaskniv utanför Benjamin Dosas hem.
Mm. Alltså, det var den andra.
Ja, alltså det är ju fullständigt befängt att man skulle att den här typen av aktioner mot någons hem skulle omfattas av någon slags yttrandefrihet. Det är ju det tycker jag är helt absurt. Det är klart det är ett hot. Tittar man på vad som är olaga hot, att vifta med låtsasvapen eller lämna låtsasvapen hemma hos någon, är naturligtvis självklart olaga hot.
Men äpplena också?
Alltså jag tycker ju att äpplena skulle kunna omfattas av det. Det måste en domstol bestämma. Mm. Naturligtvis. Men jag tycker ju, alltså det grundläggande är så här. Vill vi att människor ska engagera sig politiskt, vill vi att människor ska våga utnyttja sin yttrandefrihet, då är ett minimikrav att man inte blir trakasserad i hemmet. Mm. Det här är trakasserier. Mm. Oavsett om det omfattas av lagstiftning eller inte, det är trakasserier. Mm. Så kan man inte bete sig. Och att offentliga personer försvarar detta, det är för mig fullständigt obegripligt.
Mm. Vad säger du? Begriper du Leif G.W. Perssons?
Nej, det gör jag faktiskt inte heller. Jag tycker att Alltså vi är väl också tre personer som har människor där ute som inte tycker om oss jättemycket och som säkert hör av sig, som säkert hör av sig ibland. Jag har fått liksom bilder skickade på mitt hus till exempel. Det är ju ofta från så här hitta.se. De är ju lata de här människorna så de orkar ju inte åka dit och ta bilder själva. Men även det kan jag ju uppleva som lite, alltså det är ju tänkt som hotfullt att skicka ett bild på mitt hus och säga jag vet var du bor, och det här är ju snäppet värre. Jag skulle ju bli mer rädd om någon skickade en faktisk bild på mitt hus som de själva har tagit från liksom gatkorsningen mitt emot. Men att åka och lämna oavsett vad det är man lämnar, det är klart att det är skrämmande. Vi pratade om det här på kontoret häromdagen och min kollega Fredrik Segerfeldt berättade att någon gång för ganska länge sedan så var han ute i någon fråga om liksom vad man kan leva på som minst i Sverige, och då hade han något exempel med ris, och då hade någon skickat hem ris till honom i ett kuvert, och det är klart att det är upplevs ju också som hotfullt, framförallt innan du har öppnat kuvertet och ingen aning om det där. Det kan vara vad som helst. Det var under liksom samma tid när folk skickade antrax och mjältebrand hem till andra.
Jo, men sen tänker jag också att det måste ses i sitt sammanhang. Jag vet inte om ni har sett den här filmen De omutbara med Kevin Costner, som ju handlar om Al Capone. Och där säger, liksom, går en sån här yrkesmördare fram till Kevin Costner, rullar fram i en bil, vevar ner rutan och så säger han "It's nice to have a family." Det är trevligt att ha en familj. Och det är klart man kan säga att det sorterar under yttrandefriheten att säga att det är trevligt att ha en familj. Men det är bara det att det är inte bara så att det betyder inte att det är trevligt att ha en familj.
På samma sätt som det inte bara är att lämna en korg med äpplen.
Nej, det är inte en korg med äpplen när du lämnar den med Hitler-ansikten framför någons dörr. Alltså, det är någonting mer. Och det är just, it's nice to have a family. Jag vet var du bor. Om du inte håller käften i den frågan som jag tycker är viktig, så ska du veta det. Nästa gång du uttalar dig om de här frågorna, då ska du veta det, att det kanske är jag som står där utanför. Eller mina kompisar. Och dessutom att lämna då, som det här i det här fallet med dockan, en låtsaskniv är, tycker jag, ett solklart mordhot. Man lämnar inte låtsasknivar framför människor annars. Så jag ser att det finns någon form av vänster där ute på TikTok och som rör sig som liksom inte fattar detta. Men tänk då att vända på perspektivet. Vad öppnar man för här? Mm. Vilka människor är det som man vill ska ha de där äpplena eller knivarna eller framför dörren? Därför att vad du gör är att du upplöser ju det här kontraktet som säger att yttrandefriheten gäller. Man har rätt att säga vad man vill utan att bli hotad. Det kommer ju drabbar ju alla. Det drar ju ner liksom hela det politiska samtalet. Mm. Jag måste säga att jag har ingen sympati för detta.
Mm. Jag hade senast för inte så många månader sedan Anna-Karin Hatt som lämnade för att hon upplevde alldeles för stor hotbild.
Precis.
Det är ju ett jättestort problem.
Ja, och vi hade ett mord i Almedalen för 3 år sedan. Mm. Där en person blev mördad av en tidigare nazistisk aktivist. Jag menar, det här är ingen lek. Man håller inte på och liksom slida längs kanterna i de här frågorna. Mm.
Och då kan man ju ändå säga att typ Anna-Karin Hatt och Annie Lööf och sådana har ändå väldigt mycket säkerhet runt sig, och säkert de här ministrarna också. Om man jämför det med hur det är för kommunpolitiker till exempel. Mm. Så ja, det är ju väldigt många som hoppar av.
Jo, men det är ju det.
De anledningarna.
De här olika nazistgrupper har ju satt i system ibland att skrämma bort kommunpolitiker. Mm. Och då gör de ju just på det här sättet. Att de målar saker på garageportar eller sätter upp så här folkförrädare i lyktstolpen utanför eller så. Och det är klart att det handlar ju om att skrämma människor till tystnad. Mm. Och just nu är det då 2 ministrar, de har säkert Säpo, och det finns liksom så säkerhetsapparat runt om. Men de som personer blir ju lika rädda för det. Mm. Alltså som människa blir man ju lika skraj för det.
Mm. Kommer Leif G.W. Persson få äta upp detta, Fredrik?
Jag vet inte, TV4 gick ut och försvarade honom, va? Jag tänker på att det här kommer väl bara, det kommer väl rinna ut i sanden.
Han är så folkkär att det inte spelar någon roll.
Alltså, jag tror att han gör väl det här. Jag var ju i forskarvärlden förr i tiden. Och där har man det här syndrom för äldre professorer, att de blir allt mer radikala när de, liksom, de håller på att glömmas bort, och då måste du helt enkelt bli allt mer radikal. Ja. Och så är det ju för GV nu. Jag menar, han fick sitt program på SVT inställt, nu hänger han sig kvar lite grann på TV4. Ja. Men förr eller senare så är hans tid kommer, han kommer inte få ha så mycket rampljus, och då får man väl göra såna här saker för att
han
få
är
lite, det är, som vi pratade om liberalerna förut, man får göra liksom ett
det som krävs
utspel för att få lite media.
Ja. Alltså, jag brukar ju gilla Leif G.W. Persson, men här tycker jag han har sneseglat helt, alltså, men normalt sett så tycker jag han bidrar med roliga synpunkter och kloka synpunkter och sådär, och bra kompass och så. Så att jag blev lite förvånad över att han så fullständigt sneseglade här. Jag måste säga att jag blev liksom så här, va? Det hade jag inte väntat med liksom.
Men det känns som en nästan autistisk syn på vad hot är. I att, ja men det är bara en korg i äpplen. Det är inte ett hot.
Jo, men det är så här, it's nice to have a family. Alltså det är så här, liksom, men
man
snälla,
kan inte tolka det bokstavligt liksom, då blir ja, då funkar ingenting.
Men det är ju också jättekonstigt.
Ja. Ja, vi avslutar där. Tack så mycket Fredrik Kopsch för att du kom hit.
Tack så mycket.
Ja, välkommen tillbaka någon annan gång och tack Anders, du är också välkommen tillbaka om du vill.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Stay ready so I ain't got to get ready, som Snoop Dogg säger.
Okay.
Snoop Dogg, det var fotbollsspelare.
Ja, precis.